Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Richard Floridas The New Urban Crisis är en sakprosabok om en motsägelse i dagens stadsutveckling. Städer har återblivit attraktiva för högutbildade, kapitalstarka människor och kunskapsintensiva företag. Den täthet, mångfald och närhet som kan skapa innovation har samtidigt gjort mark, bostäder och viktiga stadsdelar allt dyrare. Florida, som tidigare blev känd för teorin om den kreativa klassen, granskar här de sociala kostnaderna av samma utvecklingsmodell. Han beskriver hur ekonomisk tillväxt koncentreras till ett begränsat antal framgångsrika storstadsområden, medan skillnaderna inom och mellan regioner växer. Bokens syfte är inte att förkasta staden som ekonomisk motor, utan att visa varför tillväxt utan fördelningspolitik leder till undanträngning, segregation och en krympande medelklass. Med amerikanska storstadsområden som huvudsakligt underlag kopplar Florida samman bostadsmarknad, arbetsmarknad, transporter och geografisk ojämlikhet. Han avslutar med idén om en urbanism för alla, där stadens möjligheter ska nå fler än de som redan har resurser och inflytande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, superkärnestaden blir offer för sin egen ekonomiska framgång. Floridas centrala argument är att de mest framgångsrika städerna inte automatiskt blir mer välmående för alla som bor där. I så kallade superstjärnestäder samlas högutbildad arbetskraft, riskkapital, teknikföretag, kulturinstitutioner och attraktiva arbetsplatser. Denna koncentration kan höja produktiviteten eftersom människor och företag lättare möts, byter idéer och hittar specialiserad kompetens. Men den ökar också konkurrensen om ett begränsat stadsutrymme när fler välbetalda hushåll och verksamheter vill bo eller etablera sig i samma lägen stiger markpriser och hyror. Därmed får personer med lägre eller mer osäkra inkomster svårare att stanna kvar, även om deras arbete är nödvändigt för stadens vardag. Florida vänder alltså på den enkla föreställningen att ekonomisk dynamik i sig löser sociala problem. Tillväxtens vinster kan samlas i vissa yrken, företag och bostadsområden, medan kostnaderna sprids till andra grupper. Resonemanget är särskilt viktigt för stadsplanering. En stad som enbart konkurrerar om talanger och investeringar riskerar att behandla bostäder, kollektivtrafik och offentlig service som följdfrågor. Florida menar att de istället är avgörande för om den täta, innovativa staden kan fungera som ett gemensamt samhälle. För det andra, bostadsbrist och gentrifiering omvandlar tillväxt till undanträngning. Bostadsfrågan är hos Florida inte en isolerad fråga om höga priser, utan länken mellan ekonomisk ojämlikhet och rumslig segregation. När efterfrågan på centrala och välanslutna områden ökar snabbare än utbudet av bostäder blir tillgången till staden en fråga om betalningsförmåga. Gentrifiering beskrivs som en process där investeringar och inflyttning kan förbättra ett område, men också förändra kostnadsnivåer och social sammansättning så att tidigare invånare pressas bort. Det räcker därför inte att konstatera att ett område fått fler kaféer eller högre fastighetsvärden. Frågan är vem som kan bo kvar, vem som får del av förbättringarna och vart de som flyttar tvingas ta vägen. Florida kopplar undanträngningen till en bredare regional struktur. När hushåll med lägre inkomster lämnar centrala lägen hamnar många i mer avlägsna förorter, ofta längre från arbeten, service och kollektivtrafik. De dagliga kostnaderna kan då öka även om hyran är lägre. För svensk lyssning påminner detta om varför bostadsbyggande, hyresmarknad och transportplanering behöver ses tillsammans, även om Floridas data främst gäller USA. Hans grundpoäng är att fler bostäder, särskilt hyresrätter som vanliga löntagare har råd med, är en förutsättning för att städernas ekonomiska framgång inte ska bygga på att andra trängs undan. För det tredje, den större sorteringen delar staden efter klass och ras. Florida använder idén om den större sorteringen för att beskriva hur människor med liknande resurser allt oftare samlas i skilda geografiska miljöer. Välbärgade hushåll koncentreras till områden med höga bostadspriser, goda skolor, service och starka arbetsmarknadsnätverk. Samtidigt koncentreras ekonomisk utsatthet till andra delar av storstadsregionen. Detta är mer än en karta över olika inkomster. När bostadsort påverkar restid, skolval, trygghet, kontaktvägar och tillgång till arbete förstärks skillnaderna över tid. Barns och vuxnas möjligheter formas då i högre grad av den plats de har råd att bo på. Florida betonar att ekonomisk segregation ofta samverkar med raslig segregation i USA, där historiska och institutionella mönster har satt djupa spår. Boken bör därför inte läsas som om alla länders bostadsmarknader fungerar likadant, men mekanismen är bredare. När bostäder blir investeringsobjekt och attraktiva lägen blir knappare kan social blandning försvagas även utan en uttalad policy om åtskillnad. Floridas analys utmanar också synen på exklusiva områden som enbart privata livsstilsval. De fungerar som platser där fördelar samlas och skyddas. En inkluderande stadspolitik måste därför handla både om inkomster och om fysisk tillgång till prisvärda bostäder, fungerande skolor. Offentliga rum och effektiva transporter mellan olika delar av regionen. För det fjärde, patchwork-metropolen och förorternas växande utsatthet. En viktig korrigering i The New Urban Crisis är att fattigdom och otrygghet inte längre kan förstås enbart som problem i innerstaden. Florida beskriver storstadsområdet som en patchwork-metropol, ett lapptäcke av små områden med mycket olika ekonomiska villkor. Privilegierade enklaver kan ligga nära områden med låg lön, sämre service och osäkra boendevillkor, men vara praktiskt och socialt svåra att nå från varandra. Samtidigt flyttas en del av utsattheten till förorter som tidigare förknippats med stabil medelklass. När bostadskostnader i centrala lägen stiger kan låginkomsttagare söka sig längre ut, utan att arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik följer med i samma takt. Resultatet kan bli långa resor, högre transportkostnader och svagare tillgång till samhällsservice. Detta perspektiv är relevant eftersom det försvårar förenklade lösningar. Att rusta ett centrum räcker inte om regionens periferi lämnas med bristfälliga förbindelser och får lokala möjligheter. Florida ser därför stadsgränser som otillräckliga för analys och styrning. Bostadsmarknader, pendling och arbetsmarknader verkar över kommungränser. Hans resonemang så pekar mot regional samordning, särskilt kring transport och bostadsförsörjning. Förhållandena skiljer sig från svenska kommuner och regioner, men den grundläggande lärdomen är tydlig. Social hållbarhet avgörs av hur hela vardagsregionen binds samman, inte bara av hur attraktiv den mest centrala stadsdelen blir. Slutligen, urbanism för alla kräver att tillväxt kopplas till gemensamma investeringar. Florida avslutar inte med ett avståndstagande från urban koncentration. Han menar tvärtom att städer fortfarande är centrala för arbete, innovation och kultur. Problemet är att politiken har låtit klustringens fördelar samlas hos en begränsad grupp utan att tillräckligt bygga de system som gör staden tillgänglig för fler. Hans samlande begrepp är urbanism för alla. Det omfattar bland annat mer överkomligt hyresboende, investeringar i infrastruktur och åtgärder som gör att bredare grupper kan dra nytta av tillväxten. Logiken är praktisk. Om vårdbiträden, lärare, serviceanställda och yngre arbetstagare inte kan bo rimligt eller resa rimligt försvagas även den stadsekonomi som gynnas av högkompetenta jobb. Florida förespråkar dessutom större ansvar hos lokala och regionala aktörer eftersom nationell samsyn ofta saknas i USA. Han ser ett behov av att städer och förorter samarbetar kring exempelvis transportfrågor. Boken ger främst en programmatisk riktning snarare än en detaljerad genomförandeplan för varje stad. Det är både en styrka och en begränsning. Den gör sambanden mellan tillväxt och jämlikhet tydliga, men lämnar utrymme för debatt om styrmedel, finansiering och skydd för boende. Ändå är huvudkravet konkret. Statspolitik ska bedömas efter vem som faktiskt får tillgång till bostäder, arbete, service och rörlighet, inte bara efter stigande värden och nya investeringar. Sammanfattningsvis, The New Urban Crisis passar särskilt väl för studenter inom samhällsplanering, geografi, ekonomi och sociologi, men också för kommunpolitiker. Tjänstepersoner och läsare som vill förstå varför tillväxt ofta samexisterar med bostadskris och ökade klyftor. Bokens praktiska värde ligger i att den binder ihop frågor som annars lätt hanteras var för sig. Bostadspriser, pendling, arbetsmarknad, segregation och regional styrning framstår här som delar av samma urbana system. Den intellektuella nyttan är att Florida varken romantiserar storstaden eller avfärdar den. Han visar varför täthet och klustring kan skapa verkliga ekonomiska fördelar, samtidigt som han insisterar på att deras sociala konsekvenser måste hanteras politiskt. Det som särskiljer boken från mer allmänna skildringar av gentrifiering är dess breda skala. Florida rör sig från attraktiva centrum till förorter, från enskilda bostadsområden till konkurrensen mellan storstadsregioner. Hans New Urban Crisis Index är ett försök att systematiskt synliggöra flera former av ojämlikhet på metropolitannivå. Även om läsaren bör förhålla sig kritiskt till varje sammansatt mått och till bokens tydligt USA-centrerade underlag. Vissa läsare kan uppleva upprepningar och önska mer precisa politiska verktyg. Trots det är boken betydelsefull som en självkritisk vidareutveckling av Floridas tidigare fokus på den kreativa klassen. Den flyttar frågan från hur städer lockar talang till vem som får möjlighet att leva ett tryggt, fungerande liv i den framgångsrika staden. Om du vill stödja Richard Florida, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!